Nu är det väl bra ljud, tycker du?
Jag kommer behöva dricka. Alltså jag har börjat med ny medicin.
Ja, ny drick för fulla muggar. Det är helt lugnt. I know the drill. Är det relevans eller?
Ja.
Ja, för fan. Ja. Hej och välkomna till en ny vecka och... nya möjligheter. Alltså jag blir så ickig på mig själv varje gång jag ska så här, köra ett intro typ. För att jag vet liksom inte vad jag ska säga. Och det blir att jag blir någon så här positiv individ som egentligen inte är så positiv. Men med mig här idag så sitter Klara.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Det känns pirrigt och kul.
Mm, skitkul tycker jag. Du är ju en gäst som jag inte känner sedan innan.
Nej, precis.
Så det känns så fint att få hit någon ny person som jag själv inte liksom känner. Det är nice, det är kul, det är spännande. Hur fan var det vi kom i kontakt nu igen?
Nu jag såg att du sökte gäster.
Just det, så.
Och jag tycker att det är så viktigt med en sån här podd så jag ville ställa upp.
Jättekul. Det känns jättefint att ha dig här. Men ja, jag tänkte att vi bara börjar lite lätt med att du berättar... hur gammal du är, vem du är, vad du pysslar med. Ja. Så kort och koncist som möjligt.
Alltså varje gång man får en sån fråga så blir det ett eko i skallen. Men jag ska försöka. Ja. Jag är 22 år.
Mm.
Och ja, heter då Klara. Och jag är skåning. Så ibland kommer det slinta förbi lite skånska ord.
Härligt.
Men när jag var 15 så flyttade jag till Linköping. Så det är där jag har gått gymnasiet. Och nu så bor jag i Stockholm och har i ett år pluggat till mellanstadielärare. Så jag är inne på min tredje termin där.
För du fick ju din diagnos relativt nyligen.
Ja.
Alltså hur nyligen var det nu igen?
I september. Så att jag har haft min diagnos i kanske 6 veckor ungefär.
Det är så jävla sjukt.
Ja, det är väldigt färskt.
Ja, men det var också när du skrev just att du precis... i princip fått din diagnos så kände jag att det var superintressant att lyfta liksom det och... prata liksom om hur processen varit och hur det känns liksom nu när du sitter här. Det har gått 6 veckor och du har fått din diagnos. Men hur kom du in på att du behövde utredas?
Som sagt så har jag ju utrett väldigt sent. Och har tänkt sen kanske gymnasiet lite mer seriöst. Att jag kanske har ADHD.
Mm.
Men har alltid varit en väldigt här, duktig elev. Och haft dessutom väldigt lätt för mig. Så att det har liksom inte gjort någonting om jag har... haft såna här typiska ADHD-beteenden som att skjuta upp saker eller ja, haft svårt med koncentration för att betygen har ändå liksom, det har inte visat sig där.
Mm.
Men sen i gymnasiet så började jag skolka mycket och ja, men led av, eller har alltid haft lite ångest och sådär.
Mm.
Och psykisk ohälsa, inte jätteallvarligt, har aldrig varit liksom inlagd eller inskriven på något ställe, men haft mycket oro och ångest. Och sen efter studenten så kom jag över en bok som heter ADHD från duktig kvinna till utbränd... ja. Nej, från duktig flicka till utbränd kvinna.
Ja, Lotta Borg Skoglund.
Exakt. Mm. Och där så blev jag väldigt lättad. Jag kommer ihåg att jag grät väldigt mycket när jag läste den boken. För att det var som en sån, ja, men ögonöppnare. Att det är ju det här jag har. Och då minns jag att jag direkt tog kontakt med en psykolog på typ Kry eller vad det var. Någon sån här nätvårdcentral.
Där det går fort liksom.
Japp, det ska gärna komma en tid idag.
Ja, jag är likadan. Men alltså bless Kry för det. Men jag har någon så här akut fråga att jag bara kan ringa dem.
Ja, jajamensan. Och då berättade jag om allting som jag kände igen mig. Och hon tyckte att det lät som att absolut det kan vara ADHD. Men det var inte så mycket mer... vi kunde göra där och då.
Mm.
Och sen har jag egentligen sökt hjälp inom primärvården i 3 års tid.
Mm.
Men inte fått hjälp utan har ansetts vara för välfungerande, du vet, kvinna med ADHD. Så jag har fått höra. Ja, men så här, alla mina problem som inte ens har med just ångest att göra fick jag förklaringen att det var på grund av ångest och prestationsångest. Vilket absolut, jag förstår att ångest och oro kan göra att man koncentrerar sig sämre, men i min värld så jag kunde liksom inte landa i den förklaringen till alla mina problem.
Så. Nej, men jag måste flika in här för att jag tror att alltså, det här gör ju mig Jag tror inte det finns mycket saker som triggar mig så mycket som just det här. Jag blir så jävla förbannad. För att det jag verkligen så här märker varje gång jag i princip pratar med en kvinna som har fått en diagnos eller som utreds eller som vill utredas. Det har ju jättemånga som skickar DMs till mig som liksom vädjar om att jag ska hjälpa dem komma fram till hur de ska få hjälp av vården för att de blir nekade hjälp. Just av samma anledning som du säger, att man är för välfungerande, typ att man fått bra betyg, som att det ska vara ett kvitto på att livet funkar. Och jag tycker att det blir jätteproblematiskt, för det är lite som att säga till någon att så här, men vet du vad, du har bra betyg och du har inte fått sparken, så skitsamma om du mår skit.
Ja, nej, det är så sjukt.
Det är riktigt sjukt. Jag har ju... För mig har det kommit till den nivån att jag liksom rekommenderar folk att gå på privata utredningar.
Ja.
För att jag vet liksom inte hur de annars ska få hjälp. Liksom. Så good for you att det löste sig till slut.
Alltså, och då gick det plötsligt jättefort. Jag vände mig till, vi kanske inte ska nämna specifika mottagningar. Men jag vände mig till den som Lotta Borg Skoglund har startat.
Ja, men det är för det.
Ja, smart psykiatri. Och jag tog kontakt med dem i början på september. Och fick min diagnos 27 september.
Men gud!
Så att, sen så hade jag lite tur att det var någon återbudstid och sådär. Men från att ha gått och kämpat i 3 år och blivit iväg, alltså runtskickad. Men du borde testa KBT eller du borde testa att... Fått rådet att men du kanske inte kommer kunna jobba heltid till exempel. Fast att jag vill kunna göra det.
Sen.
Så till slut så bara blev man tagen på allvar. Och den känslan var så märklig. Alltså från att ha känt att jag måste nästan överdriva mina symptom för att ens få hjälp. Till att känna att jag vill nästan underdriva dem för att jag, eller det heter inte så, men ja. För att jag ville känna att jag på riktigt fick rätt diagnos. Ja, och jag har redan fått testa medicin. Jag vet ju att folk inom primärvården sen behöver stå i kö i flera år kanske, eller flera månader för att få testa. Så att det är sorgligt att det ska behöva vara så att om man, eller vad vill jag säga? Ja, men att det är sorgligt att alla inte har råd att göra privat utredning.
Nej, det är det. Alltså... det blir, alltså det är så här, jag berörde det lite lätt innan att det är ju lite som att välmående är lite utav en klassfråga. Att så här, ja, har du inte ekonomin så kanske du inte får den hjälpen du behöver. Jag är väldigt nyfiken på hur det har varit för dig under alla dessa år då du blivit nekad vård.
Jag tror att alla tycker att det är väldigt energikrävande att söka vård. Nu har det visat sig att jag också har en diagnos som gör att just göra sådana, ta tag i saker, är fruktansvärt tråkigt. Så varje gång man har samlat kraft och mod och har blivit nekad, det är klart att det har tagit jättemycket på en. Och jag har ju flyttat runt lite då, så att ett år efter... studenten så bodde jag ett år i Malmö och där började jag söka hjälp och där fick jag inte någon vidare hjälp alls. Alltså jag träffade
inte ens en remiss typ.
Nej,
inte till så här en psykolog alltså, liksom.
Då var det att jag kom till vårdcentralen, fick träffa en läkare och jag sa jag misstänker att jag har ADHD och hon frågade mig varför. Och bara så här, och då blir det ju tyst i skallen. Ska jag berätta hela mitt liv? Eller så här, jag tycker att då ställer man lite följdfrågor eller låter mig fylla i ett formulär eller vad som helst. Så hon försökte inte aktivt samla in någon information utan jag behövde liksom hävda mig där inne. Och
då känns det nästan skamset.
Ja. Och sen här i Stockholm, på Stockholms psykiatri, när jag kom äntligen då fick en remiss lite mer med information. Då träffade jag en kvinna, hon var lite äldre, så jag antar att hennes utbildning kanske inte var jätteuppdaterad, jag vet inte. Och jag minns att jag sa till exempel men jag kan verkligen inte koncentrera mig på föreläsningar. Och hon bara, nej men jag kan inte heller det. Så bara, nej, okej. Och jag har svårt att typ komma ihåg att ta hand om min ekonomi, det måste jag ha hjälp med liksom. Ja, men det tycker jag också är lite svårt. Alltså så här, verkligen förminskade mig och sa att hon som är läkare, liksom, hon har tagit sig ganska långt i livet ändå, säger att hon har absolut samma problem och att det jag har inte alls är... Alltså jag förstår ju man kanske vill få det att låta normalt för att inte jag ska skämmas. Men när man kommer och söker hjälp och känner att man har testat allt för att få sitt liv att gå ihop själv, så vill man inte höra att man är normal. För att man ser ju på alla andra att alla andra får livet att funka och alla andra kan pussla ihop disk med vänner, med skola, med jobb, med välmående.
Men det är att de har den där autopiloten.
Ja.
Jag tror att ett problem som är när man söker vård och misstänker att man har ADHD, det är ju att de utgår bara från det här med liksom prestation. Att har du klarat vissa moment i livet så är du, funkar du, och det, är liksom, det är inget, finns inget för oss att göra där. Men det känns som att de glömmer alltid av att fråga frågor som gäller det här med autopiloten.
Mm.
Så här, okej, du har ett jobb, men om vi förbiser från det, hur kämpigt är det för dig att ta dig till jobbet, att gå upp ur sängen? Hur ser ditt hem ut? Är det stökigt? Hur ser din ekonomi ut? Är du skuldsatt? Alltså det är aldrig de frågorna de frågar, utan det är mer så här, hur gick skolan då?
Mm.
Och där blir jag så här, har inte typ de förstått än, de som det här gäller, att så här, det är så mycket större än så.
Ja, och sen tycker jag att man, alltså det finns ju ett stort diagnoskriterium som är då funktionsnedsättning i vardagen.
Mm.
Och absolut att jag förstår att jag har kanske funkat bättre med mina godkända och höga betyg än någon som kämpar för ett E och aldrig någonsin kommer lyckas klara grundskolan. Det är klart att jag förstår att det är en större funktionsnedsättning.
Ja.
Men jag tycker man behöver se till också så här, vad hade min potential varit om jag inte hade haft ADHD? Om jag nu klarar skolan utan att plugga, vart hade jag kunnat vara om jag faktiskt kunde det? Alltså, så att, ja, jag vet inte, jag förstår det kriteriet, men jag tycker att en funktionsnedsättning, att man går genom livet och inte mår jättebra hela tiden. Eller så här, har mycket att kämpa med sådana där enkla saker. Det tycker jag är en funktionsnedsättning.
Men det är en funktionsnedsättning. Och så här, bara för att det finns många som har det värre, betyder inte det att du ska stå lidande i det och må psykiskt dåligt resten av livet. Problemet är ju också att man inte jobbar proaktivt. Det vill säga att man liksom fångar upp dig i god tid. För det som hände med mig var ju att jag blev utbränd. Och så här, ja, jag funkade tills att jag blev utbränd. Men när jag blev utbränd har jag ju kostat samhället jättemycket pengar.
Ja.
Så jag tror att det är lite där de... Det blir liksom att man inte tänker långsiktigt. För det handlar inte heller bara om utbrändhet. Alltså man löper ju större risk för att falla in i missbruk eller i långa depressioner som kommer kosta staten pengar. Alltså det kan gå så långt att man tar livet av sig. Det finns ju jättestor liksom självmord. Det finns ju väldigt hög självmordsstatistik för personer med NPF. Men också liksom att så här, om du kan jobba heltid för att du får medicin, då driver du in mer pengar till staten. Så det är också det som är så här, jag blir lite, jag försöker förstå mentaliteten, men jag gör det inte liksom. Men det är spännande. Men jag tror ändå att vi har nått någon typ av brytpunkt där det börjar ändå gå åt ett håll som kanske är mer positivt. Men det känns ju fortfarande som att det är en bra bit kvar på den vägen. Men jag märker i alla fall att fler och fler kvinnor får sin diagnos.
Och en parentes där är att efter att jag fick min diagnos, som man ju då, man har ju behövt bekosta den utredningen själv. Eller jag har haft väldigt snälla föräldrar som gjort det.
Jättefint av dem.
Ja. Men jag ringde sen tillbaka till vuxenpsykiatrin.
Vad hände då?
Nej, då rådgav faktiskt, alltså nu läcker jag ju, ja, han var väldigt snäll i alla fall. Men han berättade att jag vill rådge dig att inte söka hjälp här. Därför att då kommer du få ett nedslag och då kommer det stå i din journal och då kommer du ha jättesvårt att få hjälp inom primärvården. Och då sa jag att det låter som att läkarna på vuxenpsykiatrin liksom inte värdera det som läkaren på en privat mottagning har sagt. Och han höll med mig. Liksom. Så att enligt dem, om jag redan har fått bedömningen att jag inte ska få en utredning, så spelar det ingen roll att jag sedan har fått en diagnos. Vilket jag tycker är väldigt sjukt. Och jag tycker att det blir konstigt inom läkarprofessionen.
Mm.
Att någonting som en läkare säger kommer inte en annan hålla med om. Bara jag tycker det blir väldigt problematiskt.
Det blir problematiskt, för det är också som att du ska ansvara för alltså det blir som att det läggs ett väldigt stort ansvar på dig och att du med då din diagnos och hela livet, vad det nu innebär, ska orientera dig i vad olika personer säger. Vem ska du nå ut till för att få medicin? Mm. Alltså det blir ju jättekomplext.
Ja.
Jag har en bekant som till och med liksom på vårdcentralnivå innan hon ens liksom hade påbörjat utredningen blev, alltså då en läkare sa till henne, jag kommer inte kunna skicka liksom remiss, så jag rekommenderar att du byter vårdcentral så att du får en remiss.
Ja.
Och då blir man så här, okej, men vad är det om? Då är det ju någonting på liksom vårdcentralnivå där ni typ så här, jag vet inte om det är att spara in pengar eller vad det
beror
på.
Jo, alltså jag tror att allt är pengar. Faktiskt. Och det är också sorgligt. Alltså där förstår jag också att så här, jag vill ju inte ta någons plats om någon lider större, alltså mer än vad jag gör.
Mm.
Men jag tycker också att, alltså det visade ju sig sen att till exempel Stockholm har beslutat att inte ge utredning till någon som har klarat skolan. Så då var ju inte det ett diagnoskriterie, utan då var det ett kriterie för att få utredning inom Stockholms liksom betalda vård. Men jag får svaret att nej, men du kan inte ha ADHD om du har klarat skolan. Alltså blir jag ju felinformerad och går runt fortfarande i djungeln av psykisk hälsa och hur ska jag hitta rätt? Men hade jag istället fått informationen rätt att ja, det kan vara så att du har ADHD, men staten kommer inte bekosta det för det finns folk som lider mer än vad du gör. Absolut, då hade jag fortfarande tråkigt, men då hade jag accepterat det. Eller så här,
ja, men då, det där handlar ju också om så mycket mer ärlighet och typ sätta dig, vara transparent med dig. Att så här, det kan mycket väl vara så att du har ADHD, men vi måste prioritera annat nu.
Ja.
Det är jätteskevt att de inte kommunicerar det.
Nej, för det fick jag sen veta från en samtalsterapeut inom vårdcentral. Så att så här, de vet ju om det, men jag vet faktiskt inte varför man gör så. Men jag är glad att jag har fått hjälp och att jag har fattat vad det är som spökar.
Thank you. Ja, jag blir bara så här, jag tycker bara det är jätteintressant att du får till dig den informationen i ett senare skede när du sitter hos en terapeut liksom. Och att ingen tänker att jag har inte ens hört det här eller.
Nej. Nej.
Det känns liksom jätteintressant att det har varit på det sättet, för att det skulle förklara varför jag har många bekanta som inte blivit eller som har blivit nekade helt enkelt, när det också är väldigt klockrent att de har ADHD. Och just varför de har behövt också vända sig till privatvården istället.
Har de också sen fått diagnos då?
Ja. Jag kan säga alla jag känner som till slut har fått en utredning, antingen på privat håll eller på statligt håll, har ju haft diagnos. Alltså jag brukar säga såhär, vet man så vet man.
Ja, men alltså det var ändå så att när jag äntligen hade fått min diagnos och sen ringer och vill ha hjälp och får höra, men vi tror typ fortfarande inte att du har ADHD. Alltså det gjorde väldigt mycket skada också på det här att jag ska äntligen, och jag inser också att allt det här har hänt för 6 veckor sedan. Alltså det känns som en evighet, men i alla fall så, när man får en diagnos, man har ett sånt, jag inser ju nu att man har ett sånt enormt arbete framför sig även då. Jag har innan bara sett kampen till att få en diagnos och sen har jag tänkt att där är det mål och då mår man bra, så är det ju verkligen inte, har jag fått förstå nu. Men att då få höra att det råder liksom meningsskiljaktigheter inom vården gör ju en ännu mer förvirrad.
Ja.
Så det är också något som behöver bli bättre.
Det är återigen som att ansvaret ska läggas på individnivå. Ja. Jag hade också jättemycket panik inför under min utredning när det var det här momentet inför om psykiatrin ska ta emot mig eller inte. Mm. Jag var ju så här, jag kommer väl behöva överdriva jättemycket. Men det som räddade upp mig har ju alltid varit, vilket också så sjukt, var ju att jag var på BUP när jag var liten.
Ja, då finns det dokumenterat någonting.
Precis, men på BUP var jag ju för att jag var liksom, jag hade ingen livslust när jag var typ 8. Jag har pratat om det innan. Mm. Men det är också ganska knäppt liksom att det är det som behöver stå i mina journaler för att jag ska få hjälp. För det är ju också en fråga om så här, har man haft föräldrar som har varit införstådda? Alltså har föräldrarna kanske inte förstått att man behöver larma BUP? Alltså det blir, det är som att man är väldigt så.
Där är det också typ en socioekonomisk fråga.
Gud ja, alltså, och kulturellt.
Ja,
socioekonomiskt uppenbarligen. Nej men jag vet, alltså Det är verkligen saker jag tänkt på sen jag fick min diagnos och när man har träffat olika människor i samband med podden. Att det är verkligen en socioekonomisk fråga. Och vissa är inte alls lyckligt lottade. Men jag tänkte bara gå och köpa en Ramlösa.
Gör det!
Vi tog en liten dryckespaus. Och nu har jag såklart fått en Ramlösa som typ inte funkar. Ja, så nu. Alltså, varför känns det som att alltid så verkar jag som värsta klumpedunsen när jag poddar? Men ja, det kanske är det.
Men är inte det också en ADHD-grej? Att alltså, man är lite... Jo.
Alltså, alla med ADHD har inte det här problemet. Men jag har ett jätteproblem med det. Min motorik.
Okej.
Alltså jag brukar förklara lite som att jag tror inte att min hjärna alltid är så bra på att kommunicera med min kropp typ. Mm. Som jag till exempel så här, jag går i dans. Ja. Men jag gick som jättebra på share dance för det är lugn dans. Men om jag ska typ köra reggaeton eller någonting, då går det åt helvete. Och jag tror att det ser ut som att jag är typ en 75-årig tant som försöker dansa. Och det är därför jag på riktigt försökte gå i fotboll i typ... Alltså 3 års tid och jag blev aldrig bättre. Oh. Och jag var så dålig, jag typ visste inte vart mina fötter var. Alltså det var katastrof, men jag var så envis och tänkte väl så här, men vad fan, typ, jag måste bara ge det mer tid. Men har liksom aldrig liksom förstått varför jag är så jävla dålig på sport. Tills att jag då faktiskt, när jag blev utredd, fick frågan i min motorik, va?
Okej. Jag minns inte att det har varit en enda...
Alla får nog inte den frågan. Nej. Jag tror att det beror ju också lite på så här, vem psykologen och läkarna är som pratar med dig. Alltså hur samtalet går.
Ja.
Men då satt ju bara hon och skrattade åt mig. Alltså på ett kärleksfullt sätt.
Ja.
Och jag var så här, vadå, är det en ADHD-grej? Hon bara, ja. Jag bara så här, aha, så det är därför jag aldrig varit bra på sport. Hon bara, kanske.
Men, alltså det där är också jätteintressant tycker jag. Att det är så mycket som visar sig. Alltså att allt hänger ihop. Typ.
Ja.
Ja, att typ tydligen så kan små flickor med ADHD ha högre tendens att ha huvudvärk. Så vad heter det? Handledare när jag hade praktik i skola.
Det här visste inte jag.
Nej.
Och jag hade jättemycket huvudvärk när jag var liten.
Så att, det blir bara, det är så mycket som, det känns som att när man hittar kärnan till ens problem så på något sätt så kan man börja förstå hela. Ja, det är ett spindelnät liksom.
Ja, men det blir som en kedjereaktion också. Ja. Att så här, du har besvär med det här om du har ADHD, vilket kan leda till det här, så kan leda till det här. Och så blir det bara kaos och pannkaka liksom. Det är ju samma att barn med ADHD, men också främst flickor i ung ålder, har ju svårt att sova själva.
Mm.
Jag hade ju jättesvårt för att sova själv. Första gången jag vågade sova själv, alltså så här, över tid och framöver, då var jag 12 år gammal.
Ja.
Och det fattade inte jag ju heller vad fan det var om, tills att jag satt och utreddes för det. För att mina föräldrar och jag har alltid varit så här, tills att jag började prata med psykolog om det, var ju så här, varför var jag så rädd när jag var så liten? Och det var så här, jag blev förskräckt om jag skulle sova själv. Och kunde liksom inte, jag blev ju inte trött. Och då, för mamma och pappa var alltid så, men du kommer ju bli trött till slut, så här. Hon kommer ju somna till slut, vi låter henne vara det i 2 timmar. Men nej, alltså jag satt uppe i timmar för att jag liksom lyssnade ju in allt. Jag blir ju som den här liksom, rådjuret i skogen eller hjorten på savannen. Och det är ju super ADHD-relaterat att man är liksom observant och tar in saker. Så uppenbarligen när jag var rädd och ensam så... var jag ju redo på att så här, fånga upp minsta potentiella hot. Så till slut fick mamma och pappa bara ställa in en extra säng i deras sovrum.
Nej, alltså jag vet inte. Men jag sov med såna här bygghörselkåpor.
Ja.
Alltså, jag upptäckte det inför jag skulle upp på läger när jag var liten. Så var jag så ljudkänslig när jag skulle sova. Men jag tog hem det sen. Och använde det för att jag kunde så här, inte sova på grund av ett... Ja, men fläktljud. Liksom. Men jag antar att det inte är samma... att jag var rädd så.
Nej, men det är ju fortfarande att du störs av intryck. Och det är ganska intressant att ett litet barn behöver liksom ha hörselkåpor. Ja. Jag tänker ju... Alltså jag associerar ju dålig sömn och att man är ljudkänslig med typ äldre kvinnor som behöver öronproppar.
Ja.
Så det är ju liksom väldigt accurate. Mm. Nej, men för mig var det alltså att jag var livrädd. Men det handlar ju också om intryck och att man... jag var väl väldigt så... Jag var ju beredd på alla hot. Och det är det som är grejen med vår diagnos. Att vi ska ju på något sätt... Alltså varför vi inte har dött ut, som forskare tror, är ju för att vi varit de här människorna som varit kreativa och hittat nya sätt att jobba på, hitta föda. Men att vi också varit de som upptäckt hot och faror. Så mitt problem var väl när jag var liten att jag trodde att hoten var runt hörnet liksom.
Mm.
Så jag vet ju att så här, hörde jag typ någonting i trädgården som kanske bara en liten kvist eller något, så var jag så här, nu kommer det mördare.
Fy,
det var faktiskt skitjobbigt. Det var faktiskt skitjobbigt. Jag var livrädd, men det är jag inte nu.
Nej.
Fy. Ja, så alltså, jag trodde ju när jag var liten att jag aldrig skulle kunna flytta hemifrån.
Nej. Men se här, där sitter du.
Ja, herregud. Okej, men då tänker jag att vi rundar av för den här veckan. Och så ses ju vi nästa vecka igen. Så hej då!
Hej då!